Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag tycker att det är precis lika roligt att berätta historien om alla starka och innovativa varumärken i outdoorbranschen som det är att berätta historien om passionerade utövare, då det egentligen inte är så mycket som skiljer dem åt. Jag tror att sannolikheten är väldigt stor att du som lyssnar äger minst ett plagg, en hjälm eller ett par pjäxor som har inbyggda reko-reflektorer i sig. Men visste du att Reko är ett svenskt företag som utvecklades efter en ödesdiger lavinolycka i Åre? I det här avsnittet så kommer du få höra historien om Reko med grundaren Magnus Granhed. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 207 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. En rättelse till det kommande avsnittet. Vid ett tillfälle så säger Magnus att ett lavinoffer i snitt begravs på 2 meters djup. Men den korrekta siffran är alltså 1 meter. Missa inte heller den nya Facebookgruppen, podcasten Husky, lyssningar och upplevelser, där ni kan komma med feedback på avsnittet, på podden, eller kanske tipsa och inspirera varandra. Husky finns även på Facebook och Instagram.
Ja, men då tycker jag då att vi rullar.
Mm.
Så välkommen hit. In till civilisationen.
Tack.
Du förklarade att du... Där du bor ute på Bosön är det gårdsnamn och grusvägar.
Ja, telefonstolpar.
tredje telefonstolpen efter den där mötesplatsen så svänger man höger.
Och vi fick fiberkabel för ett halvår sedan.
Det är fascinerande med Stockholm ändå att det är, för det är inga distanser egentligen att tala om. Men så pass nära ändå stan så är det liksom en helt annan känsla än innanför tullarna.
Ja, det var många kommuner i Norrland som fick fiber för Bosön.
Kanske lite skönt också. Off the grid så att säga.
Det uppskattar vi som bor där, tror jag.
Ja. Men du är inte ifrån Stockholm, eller?
Nej, jag är från född i Dalarna och uppväxt i Västmanland.
Var i Dalarna är du född?
Smedjebacken.
Just det, så var det. Nära Ludvika, det jag var född.
Nära Ludvika.
Ja. Fast det var ett tag sedan du var i Smedjebacken, eller?
Ja, det är ju 50 år sedan. Ja. Inte sedan jag var där senast, men sedan jag bodde där.
Men har du kvar släkt alltså?
Nej, inte så mycket.
Nej.
Mina föräldrar var inte därifrån, utan min far jobbade inom stålbranschen.
Just,
så vi flyttade till olika järnbruk. Och,
ja.
Men jag har bott huvuddelen av min uppväxt i Fagersta.
I Fagersta, just det. Ja, men vad kul. Men, och hur var det liksom... Hur var du som ung? Hur var din uppväxt?
Bra. Den var bra. Jag höll på mycket med musik och åkte skidor mycket, både på längden och utför. Och det är ju det intresset som sen jag egentligen aldrig har släppt i mitt yrkesliv. Utan redan när jag gick på KTH så gjorde jag ett examensarbete som låg inom skidåkning, vilket var ganska ovanligt på den tiden och ansågs nog ganska oseriöst.
Men det var liksom en klassisk friluftsfamilj?
Ja, det får man säga. Ja, min far åkte mycket skidor, så att det var det.
Som ung då, vad ville du liksom, vad drömde du om, vad ville du bli?
Ja du, jag kan inte säga att jag hade så mycket planer. Jag tror att alltså när man världen är stor och möjligheterna är enorma, så att det där att veta exakt vad man ska göra när man är 15 år, det är kanske bra i vissa fall, men jag tror att ha en känsla för att inte bestämma sig kan också vara ganska bra, att alltså, känna sig lite för.
Gå in i saker med ett öppet sinne.
Ja, och det är ju också lite av den anledningen som jag visste ju inte riktigt vad jag ville bli. Och det var väl därför jag hamnat det jag gjort genom en slump, så att säga.
Men KTH sa du. Så det var liksom hela den biten med att du skulle studera vidare, så att säga.
Ja, det låg ju släkten lite. Ja. Där var det liksom ingen diskussion om den frågan.
Fast det var kanske ingenting du hade någonting emot heller, att flytta till Stockholm och börja plugga.
Nej, det tyckte jag var bra. Så det är klart att jag upptäckte väl på KTH att den traditionella vägen att gå in i stålbranschen, det var inte riktigt min bag, så att så blev det ju inte.
Nu för tiden så är det inte så vanligt att vad ska man säga, kombinera skidor med eller vad ska man säga, studier, ambitioner, karriär, jobb och intressen som skidåkning. Det är inte, allting integreras på ett helt annat sätt än vad det gjorde på den tiden, så att säga.
Ja, det kan jag nog säga. Att överhuvudtaget på 70-talet, som jag gjorde, göra mitt examensarbete åt en skidfabrik, det var ju inte speciellt seriöst.
Men berätta lite mer om det projektet och den skidfabriken.
Ja, jag hade fått ett stipendium att plugga i Grenoble på universitetet där.
Och det var skidåkningen som gjorde att du ville det?
Ja, det var det. Va? Och jag hade valt då att göra ett examensarbete på just hur man testar skidor och... Det ena ledde till det andra, så att säga. Så att, det var väl mitt första oseriösa drag i tillvaron.
Som tur är, kan man väl säga med facit.
Ja, som tur är.
Men det där var någonting alltså som dina handledare som skulle vara mentorer för dig. De fnös lite på näsan åt det där.
Ja, omgivningen tyckte nog att det där var inte speciellt... Det främjade inte karriären, så att säga.
Nej. Men berätta lite om den skidåkning som fanns omkring dig då. Liksom, vad var det du brann för? Vad var skidåkning för dig då? Var det som en 70-talets skiban lite? Eller vad?
Ja, det var väl så att på 60-talet tävlade jag en del. Inte på någon väldigt hög nivå, men... På 70-talet började ju det här med off-pist komma mer och mer. Och det ansåg då inte... Det var ju hårt kritiserat att åka utanför skidområdet.
På vilka grunder?
Ja, man kunde hamna i laviner och i året till exempel på den tiden om du åkte off-pist, då tog de liftkortet för det. Och det var mer eller mindre så att polisen nästan stod i backen. Och så det var en helt annan attityd då. Och det innebär ju också när vi började med Rekko så trodde ju vi att skidorterna skulle vara väldigt intresserade. Men många skidorter i Alperna, de såg ju att skulle de använda Rekko, då har de ju på något sätt erkänt att de har ett visst ansvar utanför pisten, vilket de juridiskt inte har. Va? Så de var negativa till att ha ett räddningshjälpmedel som skulle användas off-pist, för off-pist var ju förbjudet. Ja.
För det skulle då, de var rädda att det skulle uppfattas som att lite carte blanche, att då får de, har de det, då öppnar de upp, för då är...
Precis. Och det var en väldigt stark attityd från skidorternas sida. Sen började så att säga marknadsföringen med powderbilder komma, va? Och jag upplevde ju ibland att jag pratade med räddningschefen på en skidort som sa att här ska ingen åka off-pist. Och så såg man en affisch om den här skidorten med en fantastisk powderbild, och man frågade var den där bilden tar.
Vilken pist den
tar. Ja, just det. Och så att det började ju luckras upp, och nu tycker jag utvecklingen har gått åt rätt håll. Som exempel kan jag ju nämna Åre då, som till och med delvis propagerar för att komma upp till Åre och åka off-pist. Men man måste göra det under, man måste ha klart för sig vad man har för ansvar för det. Men det tycker jag är bra utveckling, att skidorten tar sitt ansvar, men individen måste också ta sitt ansvar.
Mm. Istället för att sätta upp grindar och bara bomma av.
Precis, va. Vilket ju inte fungerar i verkligheten. Va? Och det är ofta så, om du har ett område som hela tiden åks, då sker en form av bearbetning av snön. Och då är risken för en lavinolycka mycket mindre. Om du däremot låter ett snöfält ligga helt fritt och orört, då utgör det en mycket större fara.
Då är det mindre sannolikhet att lagren ska sammanfogas.
Precis, du förstör de här lagren från början.
Vilka orter var det som du åkte till då, man säger under KTH-åren?
Ja, jag åkte ju till flera skidorter i Alperna. Men jag var ju mycket år, alltid varit mycket år. Men det var Sankt Anton var jag ibland då. Chamonix. Och
även norröver upp på riksgränserna?
Ja, i riksgränsen också. Mm.
För någonting hände ju när du var i Åre som skulle komma att, så att säga, sätta prägel på ditt liv och ditt jobb och ditt...
Ja, det var en dag i december som jag kom upp för släpliften. Det gick en släplift på den tiden vid trägränsen. Och då såg jag att det rasade uppe på Svartberget. Och det var en stor lavin. Och vi fick ju klart för oss att det var några som var med i lavinen. Vi visste ju inte vilka. Och vi var väl några personer där på plats i princip omgående. Och det var ju i princip omöjligt att säga var de här skulle kunna befinna sig. Lavinen var säkert 300 meter lång. Och så vi började leta med stavarna.
Alltså använda stavarna som sonder?
Ja, och det var ju närmast omöjlig uppgift att försöka hitta någon. Sen kom det väl fram några sonder som vi började med.
Och det kom då ifrån lokala
skidpatrullen? Ja, det kom ju från skidpatrullen då. Men det tog ju 3 timmar innan vi hittade de här, och de var ju båda avlidna då. Och det visade sig att jag kände ju en av personerna ganska väl. Och det där var ju ett starkt intryck. Så efter det började jag intressera mig för det här ämnet. Och ja, jag försökte sätta mig in i ämnet. Och jag hade ju just gått ut KTH då.
Okej, du hade tagit examen då?
Ja, och men jag fick kontakt med en professor på teoretisk elektroteknik som heter Bengt Enander. Och han hade forskat på att lokalisera tumörer, cancertumörer, genom en termisk utstrålning. Och det där började vi diskutera om det skulle kunna vara användbart vid att hitta folk i snö. Men det visade sig att det där var svårt beroende på att snön varierar så mycket i konsistens. Och vi gjorde tester med det där. Och,
att det blev svårt att urskilja liksom konturen?
Ja, alltså vi kunde se när en människa låg i snön, men sen kom det en isklump. Och då kunde vi, eller någonting, så vi kunde liksom inte bestämma vad som var vad. Va? Så att vi kom väl fram till att hitta en människa utan att ha någon form av någonting på kroppen var i alla fall då i princip omöjligt. Va? Och det var då vi kom in på den här tekniken med harmonisk radar som egentligen inte var använd någonting på den tiden. Det enda vi visste var att man hade försökt i Vietnamkriget att lokalisera metallföremål i djungeln genom att skicka ut en stark signal och sen försöka se om man fick ett svar på den, beroende på att ett rostigt metallföremål kan också fungera som en halvledare och ge ett visst svar. Det var det enda vi visste egentligen. Och, så att vi började väl i, så att säga, utan att veta vart vi skulle komma. Och,
men och hur var liksom, alltså formatet på ditt? Det var du och den här professorn?
Ja, plus två doktorander på institutionen. Så vi var egentligen fyra personer som höll på. Mitt jobb låg ju mycket då på att så att säga tänka även i marknadstermer, medan de andra tre var rena forskare. Mm. Och jag tror det faktum att vi redan från början tänkte i teknologi och marknad samtidigt var en fördel.
Mm. Vad fanns på marknaden då i form av lavinsäkerhet?
Sonder och hund, kan man säga. Transceivern kom ju egentligen, kan man säga, den började spridas något slut på 60-talet. Och i början på 70-talet så beställde ju schweiziska militären efter en stor lavinolycka, så beställde de en transceiver av ett schweiziskt företag som, och den där kom att kallas för Berivox. Men det intressanta var att den, men så transceiver-idén fanns,
ja.
Men den var ju inte utbredd på något sätt. Jag kan säga att det fanns ingen i Åre till exempel som hade en transceiver. Och det började komma på i Alperna, men till exempel det första lavinoffret som räddades med en transceiver i Frankrike var först 1977. Och nu pratar jag om december 73. Så att transceiver fanns men var inte utbredd.
Och du berättade när vi träffades förra gången också att det fanns, de använde olika frekvenser också. Det fanns lite olika konkurrerande märken i stort sett.
Ja, transceivern kom ju från USA. Det var ju två killar i Alta som tog fram den här då. Och de valde då en viss frekvens, och det där tog österrikarna, gjorde en kopia av det där och tog den frekvensen. Men när schweiziska militären, då började de från noll och då sa de, nu ska vi hitta en frekvens som vi uppfattar som optimal. Och eftersom den här var ju tänkt att bara användas internt militärt.
Just det.
Och så de valde en annan frekvens. Och det här resulterade i att ett antal år senare så fanns det två olika frekvenser på transivrar. Och det var olyckor där någon låg nere i snön med en transiver och någon stod ovanför men kunde inte hitta dem. Mm. Så att det var väl först på mitten, slutet av 80-talet som ICAR kom fram till ICAR, internationella kommissionen för alpinräddning, att man skulle enas om en frekvens. Och då blev det den här schweiziska frekvensen. Och
schweiziska forskare vet vad de gör.
Ja, de, man kan ju säga så här, de började 5-6 år senare än än de som tog fram den första transiven. Så det kanske fanns möjlighet att då se för- och nackdelar lite.
Men för att återgå till Reckos barndom, så som du sa, det var du som kom med den ursprungliga idén kan man säga, och sen så jobbade du tillsammans med doktorander, eller du såg åtminstone behovet i alla fall, och det var ju du som började dra i trådarna. Och sen så du jobbade med två doktorander och den här professorn, och du hade från början jobbat även med ett marknadsperspektiv så att säga. Det är ju vad man idag kallar för en startup. Det är ju som ett skolboksexempel på det i stort sett. Fast det här var så att säga mitten av 70-talet.
Ja, det är ju egentligen att starta företag är ju inget nytt, va?
Nej, det är det.
Utan det är terminologin som
är ny, va? Men det är ju väldigt lustigt, för det var väl inte, jag kan tänka mig att nu känner ju genomsnittspersonen har ju alltid några i sin bekantskapskrets som är involverade på ett eller annat sätt i någonting sådant. Men det kanske inte var riktigt samma entreprenörsanda då. Eller?
Ja, det skulle jag väl inte vilja säga. Men det som kanske var speciellt med det här projektet, det var att det var ju startat utifrån ett intresse. Vi gjorde ju ingen businessplan, utan vi var fascinerade av den här tekniken. Kan vi lösa den? Kan vi lösa det här problemet? Mm. Det var utmaningen. Och samtidigt kan man säga, om vi nu hade löst det här problemet, vilket vi faktiskt gjorde, va, så hade vi ju inte någon aning om det fanns någon marknad.
Nej.
Så att som affärsprojekt så var det här tokigt från början. Mm. Men vi drevs ju väldigt mycket av intresse att försöka, är det här möjligt?
Hur mycket av, var det här ett projekt där alla enheter fanns egentligen? Tekniken fanns, forskningen fanns. Det enda, så att säga, inom citationstecken, det enda ni behövde göra var bara att plocka ihop det från olika delar. Eller behövde ni, så att säga, uppfinna någonting nytt?
Jag kan säga att ingenting fanns.
Ja.
Och vi visste inte ens om det här var möjligt. Och det är nästan det största motståndet du har när du ska utveckla någonting. Om du vet att det här är möjligt, ja, men då blir saker och ting betydligt lättare. Om du ska motivera dig själv att jobba i flera år och komma fram till att nej, det gick inte. Det är en tuff utmaning. Och därför så, vi hade ju aldrig kunnat gå till och kunnat låna pengar till ett sånt här projekt, eftersom det fanns ju sannolikheten att vi skulle lyckas var allt för dålig. Så att egentligen kan man mer kalla det här nästan som grundforskning.
Okay.
I grundforskningen har ju liksom inte kravet att ska komma fram en produkt i slutet, utan du ska lösa, kan vi utveckla den här tekniken och hur långt kan vi utveckla den? Så att det är en startup idag, det är ju ofta att du har en plan, och till den planen kan du få folk att satsa pengar på. Vi hade ju inte en chans att få in en krona från någon, va? Dessutom var det ju inte, det fanns ju inte kapital på den tiden på samma sätt som det gör idag.
Affärsänglar och
begreppet fanns inte. Nej, och, utan då skulle du gå till något stort företag, och de hade ju direkt tittat på, vad är det för marknad här? Hur mycket kan vi tjäna här? Sen har de sagt nej till det här tokiga projektet, va? Så att, men ibland måste man göra saker för man tycker det är kul också.
Hur såg visionen ut då? Eller i och för sig, ska vi kanske för en, liksom en gång för alla förklara tekniken bakom Rekko? Du har redan varit inne på harmonisk radar.
Ja, ordet harmonisk kommer av engelskan, harmonic. Och det innebär att vi skickar räddningsmannen som kommer med en detektor och ska söka. Han skickar iväg en signal på en viss frekvens. Och den här reflektorn då som sitter i hjälmen eller i jackan eller i skon. Den tar emot den här frekvensen. Och sen är det en diod som dubblar frekvensen och skapar övertoner. Vilket är engelska ordet då, harmonic.
Ja.
Och den skapar de här övertonerna. Och då har vi en mottagare i den där apparaten där vi sänder. Som lyssnar på den dubbla frekvensen. Och det innebär att får vi en signal, då vet vi att det är en reflektor. Vid vanlig radar, då får du tillbaka samma frekvens. Så då kan du få en studs från olika saker, ett metallföremål ger en studs tillbaka. Här vet vi då att här har vi en reflektor.
När ni väl började liksom komma, eller hur tidigt i projektet kom ni fram till den här lösningen?
Ja, det tog flera år. Det tog säkert flera år. Jag kommer inte ihåg när idén började komma, men ja, och framförallt när idén kom fram så tog det ju flera år innan vi kunde verifiera att det skulle kunna funka.
Mm. Hur kom visionen att bli? När ni kände att ni hade någonting?
Alltså min vision var ju att om vi kan göra den här reflektorn tillräckligt enkel och billig, då kan vi sätta in det här i varenda pjäxa. Och då kommer vi att lösa två problem. Vi kommer att kunna rädda några människor varje år. Och vi kommer att göra livet mycket enklare för de som ska leta. Mm. För man kommer att hitta en person betydligt snabbare. Och Rekko hittar personer. Om de sen är döda eller levande, det avgör ju ofta slumpen. Det händer ju att ett lavinoffer dör direkt. Och lavinoffer kan leva ganska länge. I vintras så plockade vi upp en 22-årig kille på ett djup av 3,20. Med Rekko som i princip åkte skidor därifrån. Och han hade ju uppenbart levt säkert en 40 minuter på 3 meters djup. Mm. Så att man kan aldrig... det finns ju en kurva där många då bedömer att efter 15 minuter så är det svårt att överleva en lavin. Men man ska vara medveten om att den där kurvan är ett genomsnittsvärde som man har försökt räkna ut.
Finns alltid undantag.
Ja, och det gör att i verkligheten så är det vissa, de överlever i flera timmar medan andra avlider direkt. Va? Så man får inte tro att den där kurvan, att det är så händelseförloppet hela tiden är. Va?
Hur mycket har den här, för det där är liksom grundteknik, det är det som den bärande tekniken i Rekko, och den har väl egentligen inte ändrat sig särskilt mycket till idag?
Nej, det här nya systemet vi nu lanserar där detektorn hänger i helikoptern så mycket större sökbredd, det är ju samma grundteknik, det är samma reflektorer, det är bara att det är mer kraft i detektorn.
Har du någon gång haft ett vanligt jobb förresten? Parallellt med den här forskningen eller?
Ja, det beror på vad man menar med vanligt jobb. Men jag har nog faktiskt inte haft ett jobb så att säga där jag har fått en månadslön. Det måste jag erkänna. Jag har ju sommarjobbat lite när jag var yngre och gick på KTH. Men jag har faktiskt inte... Nej, jag har inte varit anställd.
För det tog ett tag innan Rekko blev liksom ett inkomstbringande företagande.
Ja, det var det ju. Så att jag gjorde lite andra affärer och så jag lyckades väl överleva så att säga. Ja. Men jag har... Nej, jag är ju nog mera typen som jobbar på egen hand. Min fru säger att hon förstår varför.
Får man tolka det hur man vill. Namnet, när liksom, när satte sig varumärket Rekko?
Det var väl någon gång i början på 80-talet som vi försökte skulle hitta ett namn och vi tänkte det ska funka på alla språk. Det måste bli en bra logotyp. Det måste vara enkelt. Och vi tänkte i termer av radareko. Och då blev det Rekko. Så att, jag föreslog det för vår varumärkesbyrå. Och då sa de att det där kommer du aldrig att få igenom. För det låter som det finns hur många gånger som helst. Va? Men... vi har fått igenom det, så vi har ju det registrerat i princip i hela världen.
Mm. Hur såg ditt team ut? Knöt du dig an liksom, du behövde den här kompetensen, du behövde de här personerna, eller blev det liksom bara de här doktoranderna och professorna du, eller var det?
Ja, sen var det ju folk som kunde så att säga lite mer om lavinbranschen och skidåkning och det, så att det blev ju ett team, ja, successivt. Då.
Och sen så vägen ut till marknaden och ta det här och verkligen försöka ta de här första stegen in på marknaden, det måste ju ha varit väldigt intressant och väldigt en utmaning liksom.
Ja, och det, i början var det ju flera skidorter då som tyckte det här var bland det dummaste de hade hört på länge. Så att det var ju inte så att användarna stod och väntade på det här, utan det är lite som jag sa i början. Det var många som såg skidorter som såg det här rent negativt. Det här kommer att sätta fingret på off-pist skidåkning som vi försöker... tona ner. Många skidorter i Alperna tyckte det är jättebra att folk kommer hit och åker skidor, bara vi slipper problemet. Va? Och så vi hade ju ganska mycket svårt att skapa intresse, men det var några, bland annat Zermatt med Air Zermatt, flygbolaget där. Dess ägare Beat Perren, han tyckte det här lät intressant. Och räddningschefen i Zermatt, Bruno Jelk, han tror jag såg visionen. Han såg att nu är den här detektorn ganska stor och tung. Men han såg framför sig att det kommer ju bli en utveckling. Och till slut blir den tillräckligt enkel. Och de förstod ju att det var ganska... Det var inga större kostnader att sätta in en sån här i pjäxan. Och de insåg att nu kan man få bredd på någonting. En transceiver är ju mer byggd för en mindre grupp. Alla kan inte gå och köpa en transceiver och framförallt inte lära sig använda den. Och de såg att här fanns ett sätt att utrusta den breda massan.
För den detektorn du gick ut med då, det var en ganska otymplig pjäs, eller?
Ja, den vägde 16 kilo. Den,
men tanken var att den skulle vara handhållen?
Ja, det var ju starka grabbar som skulle använda den. Så att det är klart, det var ju också ett motstånd. Så att, i princip kan man säga rent industriellt så var vi lite för tidigt ute. Ja. För det fanns inte komponenter egentligen. Att bygga en liten och någorlunda billig detektor. Utan det var ju först på slutet på 90-talet när mobiltelefonibranschen började komma med komponenter som det var möjligt att få ner här i rimlig storlek.
Men kom den här in, er införsäljning, kom den in lite grann parallellt med den här, för det har du redan varit inne på, när skidanläggningar började använda såna här lösnebilder som en del av deras marknadsföring. För att någonting skedde ju att helt plötsligt så blev de kunde liksom inte, alltså skidåkning och piståkning blev mer synonymt så att säga.
Ja.
Och det här, och Reco kom in lite ridandes på den vågen, eller vad var det som hände, skulle du säga? Var det utveckling av skidor eller var det bara medvetenhet?
Jag tror att det var intresset för pistskidåkning. Och jag vet, jag pratade en gång med han som var chef i Tinje. För han hade fått då lite påtryckning att han skulle tona ner det här med off-pist skidåkning. Och då sa han, hur ska jag göra? Jag har 5000 människor som åker off-pist varje dag. Ska jag vända mig om och låtsas som jag inte vet om att de finns, va? Och han sa att 90% av Tins skidområde är off-pist. Så att det var väl så på 80-talet så blev det blev ett ökat intresse för off-pist skidåkning. Och till slut började ju skidorterna se att det här fanns en potential som man måste ta hand om på ett eller annat sätt.
Men för det där är ju också någonting som du pratade om på vårt förra möte, att fjällräddare har varit med från ett ganska tidigt skede och bidragit i utvecklingen av företaget, eller?
Ja, vad har de liksom, absolut.
Vad var deras initiala rekommendationer och tankar kring det här?
Ja, det var ju en förutsättning att försöka få med användare, då pistörer, och höra deras synpunkter, att försöka anpassa produkten för verkligheten. Och det, så vi har ju byggt upp ett kontaktnät över världen bland räddningsfolk och skidorter som vi hela tiden konsulterar vad de tycker och den stilen. Så att det är ju ett system för organiserad räddning, och det innebär att vi måste ju jobba väldigt tajt ihop med organiserad räddning. Transiven är ju ett system för kamraträddning.
Ja.
När en transiver olycka så att säga fungerar bra, så ska de ju knappt behöva komma i kontakt med räddningstjänsten, va? Nu är inte verkligheten alltid så. Men vårt system byggde ju på ett intimt samarbete med räddningstjänster, vilket gör även idag.
Jag tänker också rent företagsperspektiv och marknadsintroduktion och marknadsföringsperspektiv, så är det ju smart att från ett väldigt tidigt skede ha den här fortlöpande kontakten med de som kommer att bli din så att säga viktigaste målgrupp, istället för att du på din kammare ska sitta och ta fram en helt färdig produkt för att sen försöka övertyga dem om dess storhet. Men nu har ju de redan varit med och ut, så det är liksom, det blir lite av en deras produkt också, så då är det lättare för dig att då får du lite en bakdörr in till de stora anläggningarna, antar jag.
Ja, definitivt är det så. Vi jobbar mycket med Alta i USA, vi jobbar med Chamonix mycket. Vi jobbade med Kitzbühel, vi jobbar mycket med Åre. Så att det kan jag säga, vi har bra förankring inom räddningstjänsten.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss.
plushcare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Din skidåkning parallellt med det här.
Mm.
Det sved inte att åka iväg till Alta på lite jobbresa.
Nej, det gjorde det inte. Och det är väl en del av mitt oseriösa drag att jag har aldrig skilt på fritid och arbete. Det kan man ju se på flera sätt, att du åker skidor på arbetstid samtidigt som du jobbar på söndagar. Och det förhållandet har jag trivts rätt bra med.
Gick ni på några stora minor och motgångar under de här första etableringsåren?
Alltså, tänker jag tillbaka så är det ju en lång rad av minor hela tiden. Och är fortfarande egentligen. Så att det egentligen är ju det som utvecklar både människor och företag, att man har problem som man löser. Företagande är ju egentligen en lång rad av problemlösning. Och har man inga problem, då löser man inga problem. Och då kommer man inte framåt. Så att man ska inte vara rädd för att man får problem. Utan
friktion kan vara...
Det är liksom nyckeln till allt är att lära sig lösa problem.
Och om man vänder på det, vad skedde det under etableringsåren, någonting som blev som en där man fick en sån otrolig boost?
Ja, det kan jag ju säga att första gången vi plockade upp ett Lavino för levande, det var väl 86 någonting. Det var ju en rätt schysst känsla att prata med den tjejen som sa att hade det inte varit för Rekko så hade jag inte stått här. Så att, och det måste jag säga att ett engagemang i, har jag fortfarande väldigt mycket i Lavinolyckor. Vi läser ju och studerar väldigt många Lavinolyckor hela tiden. Och jag blir oerhört... man blir ju ledsen när man ser att det sker olyckor som egentligen inte borde ha skett för det första. Va? Och samtidigt som man gläds ju enormt mycket när någon klarar sig. Jag vet en, för 2 år sedan så räddade vi en mamma nere i Schweiz. Och hon hade åkt med familjen mellan 2 pister och hon begravdes. Och olyckan sågs från liften. Så pistörerna var ju där i princip omgående. Och hon låg på 80 cm djup och kom upp. Och åkte skidor därifrån. Och hade det inte varit för Rekko så hade de inte hittat henne. Och när du ser då, när du tänker dig, hur hade den här begravningen sett ut med 2 småbarn och en man och... då ger det en kick att veta att att hon klarade sig. Ja.
Vad skulle du säga att de första stora genombrotten var för att Rekko skulle kunna ta steget fullt ut och bli en accepterad teknik och en accepterad...
Ja, ett steg som var avgörande, det var när NATO bestämdes för att utrusta hela norska försvaret med Rekko. Det skedde väl 93 eller 94 eller någonting. Och när NATO och även andra arméer som var stationerade i Norge. Så att Och då blev det så att säga standard inom NATO för soldater i vinter som rörde sig vintertid. Det var ju ett stort steg. Va?
Det blev en kvalitetsstämpel.
Ja, det blev en kvalitetsstämpel. Och ja, sen är det ju många, många företag som började med Reco som hade kraft. Redan på 80-talet så var det en kille som heter Patrick Valensson som började med Reco i en klädkollektion som man kallar för Degree 7. Och han var ju en tongivande åkare, vilket spreds inom branschen. Så.
För det här är ju också någonting som är intressant med företag, er företagsmodell. Det är att ni de här reflektorerna nu, de, och när började ni med den här modellen att så att säga kontakta tillverkare av kläder och pjäxor och hjälmar och så vidare? När kom, var det någonting du fattade från början att det är så här du ska jobba?
Ja, det var det. Det var en del av idén. Alltså. Vi såg ju framförallt framför oss pjäx, att vi sätter i pjäxan. Nu blev det väl nästan så att klädfabrikanterna var mer på hugget. Så att det började mycket i kläder till att börja med. Så att det var helt klart att det här skulle bli någonting typ säkerhetsbältet. Att när du köpte din skidjacka, då satt den där redan. Du skulle inte behöva göra någon extra åtgärd för att komma åt det här.
Vad var reaktionerna från klädesmärkena? Var de liksom enbart positiva eller fanns det en skepticism där också? Eller var de, jag kan också tänka mig att de bara är glada att kunna få ett, någonting nytt. En häftig add-on på deras varumärke och produkter. Mm.
Ja, det var väl delat. Vissa såg det som en extra kostnad. Och ville inte sänka marginalen. Och så hade styrelsen bestämt att nu måste ni öka marginalen. Och då försvann allt. Va? Och de kunde ju inte ta bort spännet. Så då fick de väl ta bort Reco. Ja. Men väldigt många såg det, som du säger, som en add-on. Det gav en teknisk image till produkten.
Till en
och det handlade mycket om technical skiwear. Och då blev det här en imagehöjare på något sätt. Va? Så att, och faktum är att kläfabrikanterna var nog mer i behov av en teknisk image än vad pjäxfabrikanterna var. För de hade för många problem redan med tekniska saker. Så att...
Och sen är det ju den här, för du måste ju också kunna, företaget Reco måste ju också kunna ha en balans mellan orter och fjällräddningar som ni samarbetar med och producenter av kläder och utrustning som har den här reflektorn. Det måste ju finnas en balans däremellan, för annars så faller ju lite idén. Om alla klädesmärken har den, men ingen anläggning användes av systemet, då går det inte. Men och hur har den här balansen sett ut under årens gång?
Ja, vi har ju byggt ut systemet successivt och vi äger alla detektorer idag.
Och så har det också varit i
förhållande? Ja, så har det varit hela tiden. Va? Så att vi kan ju sitta med ett klämärke och säga att vi finns på 900 skidorter och räddningsstationer och vi äger detektorerna, vi har ett kontrakt med varje användare hur det här måste användas och då får ju vi en viss kraft gentemot varumärket. Mm. Så att vi har ju byggt ut systemet successivt. Och,
ja, så är det ju nu, precis. Ja,
men i princip har vi ju finansierat det med att sälja reflektorer.
Ja. Så det har liksom gått lite hand i hand i första början.
Och det har ju varit en successiv utbyggnad där vi har bestämt oss. Nu täcker vi in det här området. Och så idag så är det ju utbrett.
Mm. Apropå när vi pratar om de här reflektorerna och kläder och pjäxor och så vidare och hjälmar som de finns inne. Hur bör man tänka som användare? För att jag har en i min hjälm inbyggd Och så har jag en någon jacka som är en veckoreflektor.
Mm.
Och sen så har jag då även nu en extern så att säga, en lös. Hur ska de här vad är den optimala placeringen?
Man kan säga att ju fler reflektorer du har, ju bättre är det, för att hur reflektorn är projicerad är lite avgörande. Alltså kommer signalen in i en viss vinkel, så kan det vara bättre än att den kommer in i en annan vinkel. Så har jag tre reflektorer på mig, så är sannolikheten att jag har någon vinklad optimalt större. Även om det fungerar med en reflektor, så kan man säga i princip ju fler du har, ju snabbare blir du hittad. Ja.
Och placeringen också, så här, om jag har den i bakfickan eller om den ligger någonstans in i ryggsäcken, den måste finnas ganska ytligt, eller?
Ja, nu kan man säga att huvuddelen av de reflektorer vi säljer byggs ju in i en skidjacka eller ett par pjäxor, och då är ju platsen given. Mm. Och på jackan är det ofta överarmen, eller kan vara underarmen också, och sen är det nacken. Och det är platser där vi vet att där det är bra placering. Och sen säljer vi ju lösa reflektorer som man kan sätta på hjälmen till exempel.
Eller på ryggsäcken.
Och, ja, alltså. Eller på ryggsäcken. Ryggsäcken är ju kanske mer än tänkt som en sommarprodukt för det nya system eller den större detektorn, om man söker folk som har gått bort sig i som ut och vandrar och gått bort sig i skogen. Men ja, vad var vi? Vi var på
den optimala placeringen och, ja, och hur man ska tänka som så att säga användare.
Hjälmen är ju en bra placering. Mm. Beroende på att du kan säga att ligger du begravd på genomsnittsdjupet som är 2 meter, så tar det rätt lång tid att gräva upp en person. Kommer du på huvudet direkt då, så är det en fördel. Så hjälmen är ett bra ställe, och de platser där företag syr in och bygger in, så har ju vi överenskommit med dem var de ska sitta.
Hur har det varit som svenskt företag att nå ut? Har det påverkat? Eller, för här vill jag också minnas att vi snackade lite grann om att ni inte riktigt har valt att branda er som ett svenskt företag. Alltså det är inte riktigt, det är ingenting ni har lyft i kommunikationen.
Nej, och det beror ju lite på att vi upplevde ju att mycket det här med lavinsammanhang, så är det ganska provinciellt tänkande. Vi upplevde väl i Frankrike att det var ingen fördel att det här var en svensk produkt.
Utan från de svenska kullarna?
Det hade varit mycket bättre om det hade varit en fransk produkt i Frankrike. Och därför så hade vi ett namn som inte var knutet till Sverige, och vi har inte propagerat för att vi är ett svenskt företag. Sen har vi gjort mycket utvecklingsarbete i Schweiz också, så att vi har ju mycket influenser från olika länder.
Den här tekniken där vi befinner oss idag då, hur mycket kan den finslipas? Om vi ska prata om de här detektorerna nu.
Ja.
Nu är de väldigt små. Det är ju bara en liten handhållen. Och som även har en transceiver i sig.
Ja.
Så det är den enda som räddarna behöver använda sig av.
Ja, de kan ju söka samtidigt efter en transceiver och en reko-reflektor. Och sen finns det ju också transceiverfabrikanter, till exempel Ortovox, som har en reflektor i transceivern. Okay. Mm. Så att de här är ju systemen helt integrerade.
Just det. Så tanken är att de ska ha, det ligger den i varje rygga i stort sett ute i skitpatrullen.
Ja. Ja, alltså när det gäller antal detektorer så kan du ju säga att Åre har väl, säg att Åre har 8 detektorer.
Ja.
Placerade på olika punkter.
Ah, okay, okay.
Så att pistörerna
kan,
när larmet går så kan, så tar man den som är närmast, så att säga.
Och när vi pratar om finslipning av teknik så då har vi redan hintat lite grann om SAR eller vad den heter nu.
Mm.
Och det är väl den senaste.
Ja. Den hänger då under helikoptern. Och
den är ganska stor pjäs.
Ja, den väger en 50-60 kilo. Vikten är mycket beroende på att piloten vill inte ha för lätta grejer. Ah, vi skulle kunna göra dem lättare. Men risken är ju att den här åker upp i stjärtrotorn eller någonting. Så att, men den kan då täcka en bredd på låt säga 250 meter. Men då kan i bredd när han flyger.
Ja.
Men han kan ju flyga i 150 km i timmen. Vilket gör att kan på låt säga 100 meters höjd. Då täcker den väldigt stora ytor. Man räknar med att en kvadratkilometer tar väl 6-5 minuter någonting. Va? Det här systemet är ju inte avsett för lavinräddning. Utan det är avsett för att hitta folk som har gått bort sig i skogen, i fjället eller var de nu är. Va? Alltså det läggs ner väldigt mycket mer resurser på att leta efter folk rent i största allmänhet än vad det, än vad det görs i lavinfallet. Va? Så det här är ju ur ett användarperspektiv en mycket viktigare marknad att hitta folk. Och, men som jag sa, i övrigt är det ju samma system. Det är samma reflektorer.
Mm. Och när började det, eller har det kanske varit det från allra första början, att det handlar inte bara om lavinproblematiken och lavinoffer, utan att möjligheten är så mycket bredare än så att säga?
Ja, vi har ju även med den handhållna detektorn kunnat hitta folk i glaciärsprickor, men inte med den. Med den räckvidden vi har idag. Idag, om du ligger ner i en glaciärspricka på 40 meters djup, så kan du flyga med den här stora detektorn på 100 meters höjd och hitta allihopa. För 2 veckor sedan hittade man en person på sydsidan av Monterosa som hade legat i en glaciärspricka någonstans på glaciären under flera dagar. Så man visste ju att personen sannolikt var död. Va? Men de hittade honom sen med räcko på 40 meters djup. Och det var faktiskt en handhållen detektor de hittade honom med. Och då låg han ändå under 1,5 meters snö på 40 meters djup. Att hitta den personen annars hade varit i princip omöjligt.
Så användningsområdet nu är även fjällvandrare och cyklister och även ute till havs?
Ja, vi kommer sannolikt att lansera det här till att sätta på flytvästar till exempel.
Just det.
Så.
Är det en stor skillnad i målgruppen nu jämfört med när du började? Och nu målgruppen för mig är då vi som användare. Och ifall vi kanske då ska snäva tillbaka och hålla oss i vinterfjäll, vinterberg.
Mm.
För det har ju hänt väldigt mycket med trender och det har hänt väldigt mycket med skidornas bredd och lätthet och bindningar och det har hänt väldigt mycket med ABS-ryggsäckar och transivers och filmer och sociala medier och så vidare. Mm. Så vad har du för tankar kring det och Reckos roll i det hela?
Alltså jag tror att man kan skilja på 2 saker. När det kommer till laviner, kamraträddning och organiserad räddning. Och då är det ju många som menar att kamraträddning är enda chansen att hitta någon levande. Men det är ju inte riktigt sant, va? Och tittar man statistiskt så hittar ju organiserad räddningstjänst, alltså pistörer, ganska många levande varje vinter. Va? Så att jag tror att man blir mer och mer medveten om att båda, alla de här systemen på ett eller annat sätt behövs. Inget av de här systemen är, om jag ska vara uppriktig, speciellt bra. För att det spelar ingen roll om du har ABS, transceiver och räck och mobiltelefon i fickan. Sannolikheten om du blir tagen av lavin är stor att du inte överlever. Man brukar säga att tas du av en lavin så är det 25% risk att du omkommer. Och det är trots allt högre än om du spelar rysk roulette. Och jag känner ingen som spelar rysk roulette, men jag känner många som tycker att det är väl inte så farligt att tas av en lavin. För då, dels har jag ABS-ryggsäck och jag har räck och jag har transceiver. Men räddningsutrustningarna hjälper ju lite. Men det är inte så mycket så att man ska gå och känna sig säker. Va? Utan A och O är ju att inte tas av lavinen. Mm. Och jag tror att mycket av det här med lavinutbildning nu börjar förstå det. Att det gäller att lära folk att inte hamna i lavinen. Och det är en bra utveckling.
Hur bra tycker du... Jag skulle säga kanske primärt om varumärkena i form av skidkläder och skidor. Och de är med och finansierar filmer och snowboardfilmer och skidfilmer och använder väldigt radikal åkning i sin marknadsföring och så vidare. Hur bra tycker du att de är att ta sitt ansvar? Och tycker du att de har ett ansvar? För jag tycker att det är en väldigt intressant diskussion, för det, i slutändan så hamnar det ju hela tiden i var och en ska få fatta sitt beslut om jag är beredd att ta den här risken, jag gör den här bedömningen, och ingen ska komma med pekpinnar, för där är liksom på, där är det helt på dina villkor. Om du ger dig utanför den här grinden exempelvis där så många anläggningar använder sig av, då vet du vad som, du vet vad som gäller. Men tycker du även att man kan resonera att alla stora varumärken också har ett ansvar, för å ena handen, med ena handen så säljer de in de här fantastiska bilderna och den här åkningen i brandterräng och så vidare. Vad har du för tankar kring det?
Man skulle kunna jämföra det här med nollvisionen inom trafiken. Det som var det nya när den här nollvisionen kom, om det var på 80-talet, det var ju att man insåg att föraren kan inte vara ensam ansvarig för en bilolycka. Utan det måste vara flera parter som deltar i ansvarstagandet. Va? Vägverket måste bygga vägar som är bra. Bilarna måste utformas så att de inte försvårar och sådana här saker. Och det var när man började med att se på den här ansvarsfördelningen, att alla har ansvar. Då började det hända grejer. Jag tror att skidåkning och laviner skulle tänka i en nollvision. Och där kan man säga att där måste alla ta sitt ansvar. Man kommer inte ifrån att huvudansvaret ligger hos åkaren som måste ta kloka beslut. Men det är viktigt att skidorten också ser till att de har en räddningsorganisation. Att de kanske spränger på ställen där de juridiskt inte är tvingade, men de vet att det är ett farligt ställe. Man måste få skidfabrikanter och pjäxfabrikanter att föra ut det här budskapet att, om säkerhet. Så att, sen kan man väl säga att precis som i trafiken så finns det många som satsar på det här som en feature. Säkerhet, det är vår grej. Va? Medan andra fullständigt ger fan i det. Va? Så att det finns ju alla sorter. Och där kan jag ju säga att till exempel Åre har ju i hög grad gått före genom att säga kom hit och och off och off-pist, men du måste vara searchable. Mm. Och de alltså talar om att som åkare måste ta ansvar, va? Vi gör vad vi kan, du måste göra vad du kan. Så att den där tendensen kommer fram mer och mer, att man fler och fler tar ansvar.
Mm. Men du kan säga att det finns fortfarande en, så att säga, finns fortfarande en väg att gå, så att säga.
Ja, sen finns det ju många som ser kortsiktigt. Vi vill sälja så mycket som möjligt på så kort tid med så hög marginal som möjligt. Och då har man inte råd med säkerhet, för man tänker för kortsiktigt.
Måste ni som företag hantera många förutfattade meningar om Reco?
Absolut. Det finns ju många förutfattade meningar. Det är till exempel att kamraträddning är enda chansen att överleva en lavin. Det man inte tänker på, det är att tiden att gräva en grop. Ska du gräva upp ett lavinoffer på genomsnittsdjupet 1 meter, då måste du ta bort 3 kubik snö.
Och det är dessutom en lavinkägla som är hårt packad.
Ja, det kan vara så. Och 3 kubikmeter snö väger 1,5 ton. Va? Om du ska med en plastspade gräva upp din kompis i lavinsnö, så är det inte helt enkelt. Utan ofta är det snabbare att du ringer till pistörerna och så kommer de och gräver upp den. Så är ju ganska vanligt att trots att du ligger i snön med transceiver och även airbag, så grävs du upp av pistörer. Det är en förutfattad mening, och sen finns ju en tendens, det gäller ju inte bara Reco, alltså en viss övertro på räddningsutrustning som vi pratade om tidigare.
Men får ni utstå kritik?
Ja, det gör vi ju hela tiden. Och den kanske, jag tror inte vi har så mycket kritik om systemet fungerar eller inte, utan den kritiken är väl den som är mot organiserad räddning. Alltså man tycker att pistören kommer för sent. Och den kritiken är ju i viss mån rätt. Om jag är långt borta från, om vi pratar om Sverige, jag är ju sylan och går på tur, ja då klart det tar tid innan det kommer dit någon som kan rädda det. Men om du är i östra Revin i Åre, så vågar jag påstå att då är pistörerna snabbt på plats. Så att det är väl, man måste se lavinolyckor till var de sker, och då, alla är inte exakt likadana, så att det behövs en kombination av både kamraträddning och organiserad räddning.
För ni någon statistik över hur många som har räddats på grund av eller tack vare Reco?
Ja, vi får ju rapport om, vi får ju inte rapport om alla olyckor, vi vet ju inte exakt vad som sker, men vi säger att vi har räddat en 25-30 personer under 2000-talet någonting. Så att det i år var det, ja, bland annat den där olyckan i Schweiz, där var det.
Hur ser din roll ut i företaget idag?
Jag är inte vd längre, utan jag jobbar med lite, ja, frågor lite på styrelsenivå. Jag jobbar mycket med tekniken, vilket jag gjort hela tiden. Så att tekniken är väl min primära arbetsuppgift.
Vad kan du hinta om vad finns i framtiden? Har du någonting du kan avslöja? Jag tänker ju bara så här, drönar, teknik och Reco.
Ja, vi håller på med ett drönarprojekt nu bland annat med två universitet. Och det större av dem, det är universitetet i Bologna där vi håller på att ta fram en drönare för lavinbruk. Och det bygger på tanken att pistören har med sig en drönare i ryggsäcken som han programmerar. Och sen söker den där drönaren av lavinområdet väldigt snabbt. Vet, ibland så är det ju skraj för att gå in i ett lavinområde eftersom man är rädd för en andra lavin. Då har man säkrat upp sig på det. Va? Plus att gå i lavinsnö är ju inte helt enkelt. Den här drönaren kan ju bli väldigt effektiv. Mm. Så att drönare, och vi jobbar även med att utveckla en drönare för så att säga allmän search and rescue som flyger 50-60 meter ovanför trädtopparna som du programmerar in bara, och sen flyger den av ett område och då gör den det betydligt billigare och kanske till och med snabbare än en helikopter. Så att drönare satsar vi mycket på. Så det kommer en räckodetektor som sitter på en drönare.
Intressant. Om vi ska börja avrunda lite grann, om vi ska återvända till entreprenörsspåret.
Mm.
Vad har du för, har du några allmänna filosofier och lärdomar och tankar och råd att ge till någon som kanske befinner sig i startup-fasen som det heter nu?
Ja, man hör ju väldigt många som har synpunkter på hur man ska göra och inte göra. Jag tror att varje projekt har sina egna svårigheter och möjligheter. Så att man måste nog ta reda på väldigt mycket själv. Och jag tror man ska inte tro för mycket på andra, utan man ska försöka sätta sig in i frågorna själv. Och
är det lite det som har varit nyckeln till din framgång?
Ja, genom att vi började med ett så pass tokigt projekt, så hade jag gått till någon sån där rådgivare, så hade de sagt att men du, det här verkar ju inte vara något vettigt projekt. Så det
är väl lite som det här gamla, jag tycker fortfarande är väldigt bra, det här Henry Ford-citatet om att om jag skulle ha gett folket det de ville ha så skulle jag bara ha gjort en snabbare häst. Men istället så gjorde han någonting helt nytt.
Ja. Fram bilen. Ja, jag kan berätta för dig, någon gång på tidigt 80-tal så var jag ett föredrag på Exportrådet som det hette så. Och då, de pratade just om startup, fast ordet inte fanns då. Men han berättade då vad man skulle tänka på. Och då sa han att undvik projekt som har mycket teknikutveckling. För att teknik, det blir aldrig färdigt. Det är så mycket problem. Och nummer två, så måste man ha en ordentlig hemmamarknad om man ska börja med något. Va? Det måste finnas kunskap och marknad hemma, annars blir det för svårt. Och nummer tre, satsa inte på projekt som bygger på säkerhet. För det finns ingen naturlig efterfrågan i de projekten. Ja, det var det råd jag fick av honom.
Och man kan ju säga att du bröt mot samtliga av de tre råden.
Så jag tror man ska vara rätt försiktig med folk som anser att de vet hur man ska göra.
Lita på instinkten. Vad är du mest stolt över då?
Ja, du, jag är inte så glad i det där ordet stolt, alltså det
känna tillfredsställelse.
Ja, jag tycker som jag sa att det är helt klart en tillfredsställelse att märka när produkten har kommit till användning. Och det kan faktiskt vara även i fall där vi har hittat människor som inte lever, va? För att man ska vara klar på att det är ett väldigt viktigt för folk att hitta även en människa som är avliden. Det är ingenting man kan prata om i marknadsföring. Nej. Men man letar efter väldigt mycket folk som man vet är avliden. Så att oavsett när vi hittar någon, så tycker jag det, då har vår produkt kommit till användning. Och det, då känner jag mig nöjd.
Jag hade inte så mycket mer än så.
Okej. Okay.
Tack så jättemycket för att du tog dig tid och för att du tog dig hit.
Tack.
Hoppas du hittar ut igen.
Ja.
Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull.
On a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.